Kan någon se det där? Det står traktatens uppbyggning. Där står det en sån överligger där uppe. Kan du se det? Och sen underligger. Och så står det tre söjler som är lite gråare än de andra där. Det är uppbyggning av Maastrichtavtalen som vi står med här. Den har tre söjler. Dessa tre söjlerna, den första söjlen, den till vänster, den talar om allt det som vi känner från EF, inte EU, alltså men för Maastricht. Det klassiska EF-samarbetet. Om industri, landbruk och fiskeri. Väsentligt. Och så en hel del andra ting, men det är det väsentliga punktet. Det andra söjle och den tredje söjle, det är nog som danskarna och britterna speciellt, hollande, danskarna och britterna har fått követ ut i framtiden. För vid Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland fick sin vilja, så är det allt där i en söjle, punkt om. Men så har det varit några nordeuropeer som ville att vi skulle ha det där som närting på livet, som utrikespolitik, försvarspolitik, inrikespolitik, politisamarbete, flyktingesamarbete, borgerskapsrättigheter och så vidare. Det har man követ ut och fått in i två andra söjler där. Okej? Okay? Därför är det tre söjler. Och det är en lång historia om det, men nu har du hört om det kort. Så är det så att den första söjlen, kan du se här vad som... Nej, före jag går till den första söjlen så ska jag säga något om över- och underliggaren. Underliggaren, det är säravtaler som för exempel i forskjelliga land har med EF som övergångsordningar. Svenskarna har fått en övergångsordning på landbruk och Norge har fått en övergångsordning på fiskeri och norrmännen, jag kan inte tro norrmännen så dumma till tro att det där är något som viktigt. Efter 5 år så är det slut på allt samt. Det är så lattare, man tror det. Folk må tro, alltså de som sitter i rut må tro att folk är direkt stupida, alltså. Folk är ju inte dumma, alltså. Ellen White beskriver den där mentalitet som this criminal disbelief in the common people. Den är kriminell misstro till allmänliga människor. Som om folk är dumma, folk är inte dumma. Tvärt emot. Det är det som kännetecknar människor, att de inte är dumma, väl? Apekatten är lite dumma, alltså. Och hvis människan vill vara apekatt så blir det dumme, men hvis vi är en människa skapt i Guds bild så tänker de och kan tänka. Man kan genomskuda det där som ingenting. Danskarna har fått undantag för sina sommarhusgrunder, sina sommarhustomter. För danskarna har tänkt sig att hvis vi inte kommer in i EF och det är fritt fram för tyskarna, så kan den tyska mark köpa upp hela Jylland och så ser det i löpet av 10, 12, 15 år ut som Rivieran. Så det går natt Danmark. Därför fick de en säravtale. Och den är truet allerede, den var truet flera gånger och igen truet för att ska bli upphävet i EU. Och den tid, den kommer vi se EU blir något av. Men det är en annan musik. Men så kommer det viktigaste som är för mig viktigt att se, och det är överliggaren. Överliggaren där, den har de grundläggande principer för EU. Och de grundläggande principer har som basis subsidiaritetsprinciper som vi står och snackar om här. Okej? Okay? Och detta subsidiaritetsprincip, det är då skrevet om i denna traktat, och vi ser brillorna, de ligger där, ja. Jag ska läsa subsidiaritetsprincipen upp för dig. Först som det står i begynnelsen, generellt, och så lite speciellt efterpå. Det är en kedlig läsning, men uhyre spännande. Fällskapet, det europeiska fällskapet, det är artikel 3b, och det ligger i överliggen på denna traktat, eller i grundläggande principer. Fällskapet handlar inför rammen av de beföljelser och mål där det är tillagt det med denna traktat. Ja, det var klart. Det är grundloven. Så, nej, det går inte. Det är väldigt vanskligt det här. Och det här, don't translate this because it's impossible. Men här står det, på de områden som icke hör in under dets ene kompetens handlar fällskapet i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen. Jag förklarar det efterpå. Och det gör det kunvis och i det omfang målen för denna påtänkta handling icke tillräcklig grad kan uppfyllas av medlemsstaterna och därför på grund av den påtänkta handlings omfang eller virkningar bedre kan genomföras av fällskapet eller på fällskapsplan. Fällskapet handlar kun i det omfang det är nödvändigt för att uppnå denna traktatsmål. Och nu har jag många ting jag ska försöka förklara dig om EU-traktaten. Och för jag går vidare så ska jag fortälla dig varför jag gör det. Så icke folk sitter och undrar sig varför snackar du om det här. EUs grundläggande tankesätt, statsdannelsen i EU, bygger på några principer som är i strid med Bibels tänkning, som vi har läst om Jesus och hans discipler och helgons verksamhet och sannhetserkännelse, inte sant? Och den motstycke till den bibelska tänkning heter i denna sammanhang subsidiaritetsprincipen. Det är tillfälligtvis namnet på den katolska kyrkans statslära och det är därför man har det. Det har så kommit in som huvudjönesten i denna statsdannelse som heter EU. Då tror inte jag att EU, som jag sagt allerede en gång, till en gång till. Jag tror inte att EU liksom är uppfyllelsen av uppenbaringens 17. Jag vill bara fortälla dig att Pavekirken är väldigt intresserad i EU, och jag vet intresserad, för Pavekirken önskar bland annat att kanonisera denne man här. Har du hört om Robert Schuman? Alltså, han är fransman, han är född i Luxemburg en gång, men han är fransman och är fransk eliteman. Han är liksom regnet som far till EF och Romtraktaten och hela den idé som uppstod i 1950-åren med EU. Han är en duktig och driven politiker. Han startade också i sin tid det franske kristne demokratiska parti. Det står allt framför en engelsk text där. Jag berättar det bara kort. Men vad är nu poängen att berätta om han? Denne politiker vill den katolska kyrkan idag kanonisera, göra till helgen. Det är bara för ett kort ord att berätta dig hur intresserad kyrkan är. Alltså det är ett tecken på hur intresserad kyrkan är i och främja EU. Att EUs grundläggare och idégrundläggare Robert Schuman ska vara helgen. Du förstår idén alltså. Jag kan bruka mycket tid på det, men då ska jag säga något mer om helgner så du inte missförstår det alltså. Jag har bilder här av en annan som är föreslått till helgen. Det är den drängen där. Det är bara en man som blev händrättad i Frankrike för några få år sedan. 24 år gammal. Han har son av en mycket rik bankman från Belgien. Så begick han ett bankröveri i Frankrike och sköt en politiman i den förbindelse. Det var ett rovmord för att få sin vilja med pengarna. Och i rättssaken som följde var han väldigt självsäker, fräck, ovanifrån ned. Han var uböjlig fräck. Han var så ofördragen. Han hissat upp politiet och domare och alla som var. Han kunde simpelthen inte döda den unge man. Han ändte i guillotin. Men biskopen i Paris, som heter Lustiger, han har föreslått att denna man nu ska kanoniseras och bli till helgen i den katolska kyrkan. Och så spörde han, hur kan man kanonisera den här våldsförbrytaren? Jo, av en grund. Han anerkänner den katolska kyrkan. Och nu ska jag lära dig något. Den katolska kyrkan, helgner, en helgen, det är en som ger kyrkan stötte och ära. Det är inte ett spörsmål om att vara helig. Det är inte ett heligdomsbegrepp som vi löper runt med, eller en karaktärbegrepp som vi löper runt med i bibelsammanhang. Helgen i den katolska kyrkan, det är stötte och anerkännelse och upphöjelse av kyrkan och kyrkans position. Denne Lustiger från Paris, det är dagens biskop i Paris. Han har gjort sig bemärkt på en annan måte. Så kan jag ta den historien med detsamma så får du fatt på idén. Ja, Frankrike för några få år sedan fejde 200-årsjubileum för den franska revolutionen. Det husker du med stor ståhej i Paris. Ikke sant, det husker du. Så var alla statsinstanser inbjudna till en stor fest sammen med alla kirkesamfunn och religiösa samfunn i Frankrike på det tidspunkt. För alla skulle fejra den franska nationalstats tillblivelse, den franska uavhängighet och den franska revolution som är revolutionens mål. Okej? Men det var en som inte ville möta upp. Och det var biskopen av Paris, Lustiger. Och det må alla här i församlingen nog förstå med en gång. Varför vill inte biskopen det? För han vet nöjaktigt vad det drejer sig om. Den franska revolution är ett anslag mot den katolska kyrkan. Det vet vi ju, inte sant? Det är det som heter utlöpade 1260 dagar. Det är det som heter ännens tid. Det är då sydens konge, hedenskapen, ateismen, humanismen gör anslag mot kyrkan och sätter kyrkan på plats och kyrken längre icke har jurisdiktion över folken. Och det skedde vid den franska revolutionen. Och så säger Lustiger, tror någon att jag kommer till Paris och fejrar den fantastiska fräckhet som där skedde? Aldrig. Då vill jag hellre kanonisera den här våldsförbrytaren från bankramen. Från anerkänna kyrkan. Okej, nu har du fått poäng, inte sant? Det är gott. Så jag visar dig den stora helgen, dagens stora namn. Det är Robert Schuman, alltså i det moderna Europas far. Väl, så går jag vidare och så visar jag dig här. Jag hoppar över det, för det har gått rot i papperna, så jag tar något helt annat. Ta det här istället. Så kan du själv läsa subsidiaritetsprincipen som vi läste. Det står där skrivet upp där. Det är dansk och det är juridisk, det är väldigt kedlig. Så jag ska hellre förklara det för dig. Inte bruk energi på det där. Det är väldigt vanskeligt tillgängligt på grund av språk och sånt. Men det är inte vanskelig i sin idé. Det är väldigt, väldigt enkelt och det är helt utan problem att förstå det för vem som helst. EF har samarbete om forskjellige områden. Låt oss säga att det är allt som kommer in under EFs planlagda samarbete. Allt överhuvudet. Det är någon områden som kommission i Bryssel och ministerrådet och parlamentet och domstolen och centralbanken och vem det gäller så här. De har jurisdiktion eller råderätt allerede. De har ene kompetens över ett område här. Och det skraverar vi på den måten. Det gäller fiskeripolitik, landspolitik och industripolitik först och främst. Därför har Danmark, för exempel som medlem i EF, ingen egen fiskeripolitik, ingen egen landbruks- eller industripolitik. Det är alltid EF som gäller, inte sant? Det förstår du. Där har EF allerede ene kompetens. Men så kommer det alla de områden där de inte har ene kompetens. Och vad då? Då gäller subsidiaritetsprincipen. Och det måste du förstå. För det gäller på den måten att ledelsen i Bryssel har de jure, alltså har juridisk rätt vad som helst uavkortet som Bryssel menar tjänar fällskapet bäst. Hvis Bryssel menar att det där kan danskarna finna ut av själva, det kan nordmännen klara, så vill de aldrig blanda sig. Du kan vara i EU i 100 år och de har aldrig blandat sig om hur mycket efter allt, som bredden på skiene för exempel, eller hopplängden, alltså de blandar sig inte något om de inte menar det är viktigt. Men om det är viktigt för EU-sammanhang och de dömer att den sak är viktig för oss, så vill de blanda sig de minsta detaljer, och det har de det jure rätt till. Det är subsidiaritetsprincipen. Fick du fatt på det? Om du får pyramiden upp och stå här, så vill du säga att samma vad det drejer sig om här nere, så är det fritt fram för dig att göra vad du vill, när du vill det, på vilken måte du vill, så länge inte någon följer där uppe att det kolliderar med det mål som man har för den union. Det mål man har, den målsättning, hensikt med union, ska tjänas av allt som sker i union. Därför må ledelsen som vet vad de vill kunna blanda sig, inte de facto, inte i verkligheten alltid. Men det jura, de har rätt att blanda sig hvis de dömer att de ska. Därför så heter det i EF-traktaten, helt i begynnelsen av traktaten står det, att alla beslutningar ska träffas så nära på befolkningen som möjligt. Det är en fras som du lär dig, det är som du ska veta. Alla beslutningar ska träffas så nära på den norska befolkningen som möjligt. Alla beslutningar ska träffas så nära Dovrefjell som möjligt. Men inte mer. Därför så upplever man det fantastiskt att svenskarna har tyggt snus länge, men plötsligt så får de lov till att tygga snus. Vi känner det, alltså det blir grejt. Och danskarna för exempel, de har frihet till många ting i flera hundra år. Plötsligt så kommer de ut av Edinburgh-avtalen och säger, nu får danskarna lov till det. De hade alltid lov till. Det som har skett är att någon har kastat sig upp med det jura, alltså juridisk rätt att blanda sig, och de blandar sig hur de vill, och på den måten det föregår. Man etablerar ett system och man ska tacka och prisa dem för att vi får lov något att göra det vi alltid har lov till. Nu har vi fått lov av dem. Men det som ligger i det är att vi har ervärvet sig det jura rätt att blanda sig. Det är subsidiaritetsprincipen.